grejerna funkar här. 1-2, 1-2. Det är lite, det är fotbollsmatch i bakgrunden. Är det okej eller? Det stör inte va? Nej, jättebra. Det här är Stefan Liv. Jag är producent och tekniker och allt i allo när det gäller den här podden då, som heter Hemlös men inte hopplös med Thomas Jakobsson. Välkommen hem till mig, Thomas.
Tack så hjärtinnerligt, Stefan.
Släpp mikrofonen. Jag håller i mikrofonen nu.
Det är du som bestämmer helt plötsligt.
Nu är det jag som håller i mikrofonen här. Nu spelar Qatar och Senegal här. Kollar du fotbollen eller?
Jag kollar det mesta jag kan. Jag älskar fotboll. Jag tycker det är faktiskt roligare än hockey, om jag ska vara ärlig. Och jag sänder en hälsning till, apropå hockey, till Börje Salmings nära kära släktingar, vänner och bekanta. För jag grät faktiskt igår när jag hörde på TV. Hopp.
Du sa att du träffat honom.
Ja, jag träffade honom i Vaxholm en gång när jag där uppe var. Jag samlade ju på såna här hockeybilder på, fan var det 69-70 det albumet, och står det Börje Salming, 18 år, ung, lovande back, nyförvärv ifrån Kiruna AIF. Och då samlade jag albumet, så jag hade alla bilder utom en enda, men jag hade Börjes bild. Och tänkte jag, han skulle fått signera det, men ja, det blev aldrig utav då.
Men var det du inte hade? Des Moroney kanske?
Han hade jag. Tingsryd. Jo då, han hade jag.
Du är välkommen tillbaka till Göteborg, ska jag säga då. Det är kallt nu. Du var här i somras och livnärde dig så gott du kunde på att sälja faktum och annat här. Nu är det kallare, kan jag säga, på gatan här utanför, på Linnégatan vid Systembolaget där du brukade stå. De håller på och gräver och bygger, så att det kan bli lite väsen i bakgrunden här. Men vad gör du nu?
Ja, jag håller ju fortfarande på med faktum och säljer det. Och jag försöker sälja in mina barnböcker och det här som jag har pratat förr om. Och skriver mycket. Det är vad jag gör egentligen. Och så håller jag på att försöka lösa bostadsfrågan på något vänster. Jag pendlar mellan Falköping just nu hos min faste, 91 år gammal. Och hon är otrolig. Hon ska upp på pubben ikväll. Hon är pigg och frisk och alert. Och så ibland sover vi hos vänner i Göteborg. Men jag måste ju hitta ett rum eller någonting. För jag vill inte gå och böna och be till socialtjänsten. Men det kanske jag måste i slutändan.
Varför vill du inte det? Är du stolt?
Ja, förmodligen. Och det är väl korkat i och för sig. Men jag har varit där och fått nobben så många gånger. Och blivit av med lägenheter. Och när jag hade... Sista jag hade nu, det var ett sånt där så kallat tröskelboende eller övningslägenhet. Och då skulle jag gå på en KBT-behandling och jag var nykter. Och och då skulle jag gå på KBT-behandling i 3 månader. Och sen skulle jag så småningom i slutändan skulle jag få en hyreslägenhet. Och jag trivdes jättebra i den lägenheten jag hade i Härlanda där. Jäkla fin lägenhet. Men så kände jag att det här med KBT-behandlingen och det de pratade om, det var alltså sånt som jag redan har tagit reda på själv. Så det kändes som att gå på kindergarten eller lekskola för mig faktiskt. Och då ringde min socialsekreterare mig och pratade med mig. Och då sa jag, men det är ingen idé att jag går kvar här, för att jag tycker det slöser in med pengar. Det ger inte mig det som jag behöver ha. Sa hon då. Hon är jättetrevlig. Jättetrevlig för övrigt, så jag har inget emot henne. Men då frågade hon mig om jag började dricka igen. Och då hade det varit det här corona-eländet i ja, 2 år. Och Putin och ja, all in med honom och det här med Ukraina. Och så kommer mörka tankar. Jag är mano, eller vad säger man, bipolär heter det. Jag är bipolär och efter, ja, ärftligt då, efter både mamma och förmodligen min morfar eller någonting. Men det ligger ju i släkten. Och då kände jag att, nej, vad fan, när han började kriga, då kände jag, nej fan, jag gick och köpte en låda vin då. Så då sa jag till henne att, nej, jag har börjat dricka igen. Och då sa hon, ja men då har du 3 veckor på dig att lämna lägenheten. Men hade jag ljugit? Men jag är inte sån som vill ljuga, utan jag sa som det var. Men hade jag sagt, nej, jag har inte börjat dricka, då hade jag ju bott kvar där. Och det hör till saken också att många av de som bor där, det är pilletrillare och de säljer piller och dricker en del och så vidare. Men jag då som har skött mig i princip hela tiden, det var inte så att jag bökade, stöka och var oregelig på något sätt. Men ja. Så det slutade med att jag åkte därifrån och då var jag ju deprimerad såklart. Men det var ju mitt eget fel på något sätt. Men ja, shit happens som det heter.
Men du, vad skulle krävas för att du får en lägenhet då?
I nuläget, menar du? Mm. Ja, det är
du väl... Du skulle behöva en lägenhet nu, idag.
Ja, det är klart jag skulle det. Vad ska jag säga? Ja, men det är väl att jag får börja om från början och hålla mig nykter. Jag gillar ju inte det här med bostad först. Jag tycker det är lite... Det borde vara så att man verkligen får en bostad först utan att visa att man är drogfri och så. Sen gå vidare därutifrån och ta tag i problemet då och få stöd. Det är lite bakvänt hela systemet. Men, och då skulle man kunna få en lägenhet så småningom då.
Jag hörde på nyheterna att den nya regeringen då tänker skjuta till pengar. Jag tror det var 70 miljoner. För just det här boende först, alltså att man får en lägenhet och sen får man ordna upp livet och inte tvärtom, att man bor på gatan och ordnar upp livet och sen kan man eventuellt få komma och tigga till sig en lägenhet. Vad tror du om det?
Det är klart, det är så det ska vara. Det funkar ju så i många andra länder, men på något sätt har det blivit bakvänt här i vårt kära land. Varför vet jag inte, men ja, det går att förändra.
Men du, jag tror att många som har lyssnat på podden här också vill veta, hur fan hamnar du här? Vad var det som gick snett? Varför är det som det är?
Ja, det är ju en historia. Det är alltså det. Jag har 3 vuxna barn i Stockholm. Gift i 13 år. Vi hade villa, vovve, hus och Volvo. Allting. Och sen av olika anledningar hon avslutade förhållandet för hon träffade en annan och det har vi rätt ut, så det är vi som syskon hon och jag nu. Det är ingen smolk eller så, utan vi hjälper ungarna och stöttar dem i allting och pratar. Men ja, då började jag. Vi hade ju hus och sålde och det var ju förtjänst i det såklart. Och
jag, du hade pengar här plötsligt här.
Ja, och då blev det att jag började ut och rumla runt. Och jag hade eget företag, städföretag på den tiden. Men jag kände att jag pallade ju inte. Jag gick rätt in i det berömda kaklet kan man säga. Och sen så... Ja, ut och festa, kompisar och bjöd på en hel del och bjöd med tjejer och jag hade ju jätteroligt i och för sig, så bjöd med tjejer till Mallis och Kanarieöarna och ja, och helt plötsligt var pengarna slut och det är ju ingen, jag kan ju inte skylla någonting eller någon annan än mig själv för det, för det är ju, det var ett val som jag gjorde på något sätt då, helt enkelt då. Och jag ångrar inte det jag har gjort heller. Jag säger som farsan, man ska inte ångra det man har gjort, man ska ångra det man aldrig gjorde.
Men du, då är det dräcken som vi säger i Göteborg som är problemet. Du är alkoholist och har svårt att sluta. Men det finns ju många som är alkoholister som har lägenheter. Det är väl inte förbjudet att sitta hemma och dra i sig en box vin?
Nej, och jag tycker att... jag vet inte vad jag ska säga egentligen, för att jag vill ju egentligen inte dricka, och jag har dragit ner på dricken mycket. Mycket, mycket, mycket. Jag dricker inte vin, jag dricker inte stark sprit. Jag tar någon god julöl ibland eller påsköl. Nej, men jag tar någon öl ibland och cider istället. Utan jag försöker att hålla det på rimlig nivå. Och jag går aldrig och raglar runt på gator och torg och ställer till elände. Så det gillar inte jag. Då, om det är så, då åker jag hem, om jag har något hem.
Ja, det är just det som är grejen då. Men du, alltså behandlingshem finns det ju. Man kan åka iväg och bli nykter och få mediciner och allt annat sånt här. Har du provat det?
Ja, jag har legat inlagd på, det heter ju Nordhemskliniken här. Och då var jag nykter i 7,5 månad och fan att jag bröt det. Men det är så. Det, är ju, det här med alkoholism, det är ju faktiskt en sjukdom. Och det är svårt att förstå för den som inte vet hur det är att vara alkoholist.
Tycker du att socialtjänsten förstår det?
Ja, de vill nog låtsas att de förstår, men jag tror inte de förstår det på riktigt. Om de inte har problem själva, såklart. Och det har en del, kan jag säga. Ja, nu var jag taskig kanske.
Nej då, det tror jag inte. Du har inte hängt ut någon, vad jag vet.
Nej, ingen namn sagda. Herregud, inte det.
Du har varit i Stockholm ett tag nu då, kommit tillbaka till Göteborg igen. Och du har då intervjuat folk i Stockholm på samma sätt som du har gjort här i Göteborg. Folk på gatan om det här med hemlöshet och även hemlösa då. Är det samma sak där?
Ja, det är fan värre. Alltså... I Stockholm, då ligger de ligger på gatorna att med tusan och sover. Så det, och det, jag har sagt innan att Göteborg har fler hemlösa än Stockholm. Men det får jag revidera, för jag har fått höra att det är ungefär 10 gånger mer hemlösa i Stockholm. Det är runt 30 000 där. Och i Göteborg är det cirka 3 och 2. Och nej, det är, men det är underbart då. Jag dras ju, jag säljer ju Faktum då och gör reklam för Faktum hela tiden. Jag får inte en krona för det. Jag tycker det, jag borde få provis alltså. Det sa jag senast idag när jag var och handla. Ja, nu ringer det Stefan, men det gör ingenting.
Nej, det, vi tonar bakom.
Det gillar vi. Då sa jag det, att jag borde ju fan få provision för att jag gör så mycket reklam för er.
Ja, det tycker jag också.
Ja, tack.
Vad säger de på Faktum då om podden här?
Ja, jag vet, jag har inte hört någonting, ärligt talat. Jag vet inte, jag har inte hört ett enda... Någon kanske har sagt någonting, men inte sådär... Ja, jag vet inte. Det är jävligt konstigt. De borde ju uppmärksamma det här på ett mycket, mycket större sätt, tycker jag.
De kanske inte gillar sådana som dig.
Jo, jag tror det. Men jag är ingen bökig rackare. Jag är ganska enkel att ha att göra med, så att det... Ja, jag vet inte. Men i Stockholm, jo, då sitter jag på en... Då börjar jag sälja Situation Stockholm såklart där uppe, för jag tänkte jag måste testa det också. Och då sitter jag och intervjuar där på Medborgarplatsen. Och så kommer det... Jag lär ju känna folk. Jag är ju en social skit. Ja, jag älskar ju människor. Och då träffar jag en kille och så sitter vi och pratar, han och jag, och sen så kommer det förbi en tjej. Och det är, jag sitter med 1, 2, 3, 4, 5 lager plagg på mig och tycker det är lite halvkallt. Och hon kommer där och lufsar på, med ett linne på sig bara. Då sa jag till honom, Patrik heter han tror jag. Men herregud, fryser inte människan? Nej, jag fattar ingenting, säger han. Och går hon tillbaka och sen går hon ett varv till och så säger jag, men herre du, jag måste ju kommentera och prata om. Fryser du inte människa, säger jag till henne. Nej, jag har bestämt mig för att inte frysa. Okej. Okay. Och så börjar vi prata om podden. Och den här Pernilla då, hon intervjuar jag och hon har en jäkla bra berättelse att berätta som är... Ja, varför hon är samma sitt som jag fast där uppe.
Den kommer vi höra om en stund här.
Det låter jättebra det, för hon är... Ja, då sitter det i intervju och så kommer det förbi två andra unga flickor, 23-25 års åldern. Jätte... Står och tittar så där. Vad gör du? Ja, jag håller på poddar. Jag säger poddar. Min hemlös och hopplös, inte hopplös podd. Och då så frågar de, kan inte du podda av oss? Jo, det är klart jag kan. Så då hade jag folk på kö för podden. Det var mäktigt. Och de här tjejerna då. Den ena heter, jag kommer inte ihåg vad den andra heter, men Von Tillander, och hon har en egen YouTube-kanal. Och efter att jag hade intervjuat henne så intervjuar hon mig och Pernilla och så drar de iväg oss till Willys på Götgatan och langar upp 2 korgar med mat så vi får handla och fylla dem med vad vi vill. Så det var 1500 kronor hon bara slantade upp. Det var hennes grej. Och sen, den finns på YouTube och titta på den. Det är bara att söka på Von Tillander så... Och den har fan 40, över, ja, runt 40 000 visningar redan. Och när jag kommer till Göteborg, 3 stycken har kommit fram till mig och säger, du, jag såg dig på YouTube. Och så kommer de fram och ger mig en flaska Ramlösa eller, och en liten tjej på 12-13 säger, är det du som var med i podden med Von Tillander? Ja. Cool, säger jag. Alltså det är lite roligt. Plus att jag intervjuade en del säljare där på Situation Stockholm och olika människor som har en tuff situation där uppe. Och ja, det är... Vi ska inte ha det så här i Sverige. Vi måste ta hand om varandra och hjälpa. Ja, det blir ju mig också då, eller oss som har det jobbigt. Vi lever i ett iland. Det kan inte få gå till på det sättet. Och ja. Ja.
När jag kör omkring här i Göteborg med omnejd så konstaterar jag att det byggs jättemycket överallt. Det är nya hyreslängor vart man än kör här i stan och utanför och sådär. Finns det inte lägenheter till alla?
Nej, det är klart. Det gör inte det. Och de, ursäkta. En host får man lägga. Det är min podd, jag bestämmer. Ja, men jag tänker det här med, alltså, det byggs hotell och det byggs höga skrapor och det byggs Petter Storlien och, jag ska försöka få kontakt med den mannen. Jag skulle vilja intervjua honom för podden. Och han har ju kapital, så han skulle kunna just hjälpa till med att ordna någonting, och han har ju kreativitet och idéer. Min son har börjat jobba för Vingresor, så jag försöker få honom att rodda fram hans telefonnummer så jag kan ringa upp.
Jag kan försöka haffa honom, man ser honom ibland där i Göteborg, han har ju lite hotell och grejer, och han syns ju ofta, han har en sån här skinnjacka med fransar och grejer och tajta jeans och så. Stordalen. Ja, men han skulle väl kunna hjälpa till och bygga kanske billigare lägenheter då. Men det jag menar är att det som byggs är då inte alltså billiga lägenheter för folk med, ja, med dina behov till exempel.
Nej, det är det ju inte. Och dessutom tycker jag att det ligger ju på, ja, själva staten att se till att folk inte behöver ha det på det här viset. Att de pratar i valrörelsen. Jag hade egentligen velat intervjua flera partier i valrörelsen här. Det blev inte så många, jag hann inte med. Men de skulle ju verkligen stå till svar. Så i parti, vad heter det, debatter och så, inte pratar de mycket om de hemlösa. Det var välfärd och det var många andra behjärtansvärda och viktiga saker. Men just speciellt nu som det är extraordinärt ekonomiskt omständiga tider. Och vilka hamnar längst ner och vilka får minst uppmärksamhet? Jo, det är de som lever på gatan. Jag menar, jag har legat också inlagd för avgiftning en gång på, vad heter det, Stigbergsliden. Eller Stigbergstorget, ja, Stigbergsliden. Ja, det har de ju stängt ner. Så det är till förmån för att det ligger på Östra eller Sahlgrenska sjukhuset. Och jag tycker att alltså det är att trampa på kackelacker. Ja.
Du, nu ska vi ta och lyssna då på lite av vad du fick gjort i Stockholm, Von Tillander bland annat då. Och de här avsnitten som du gjorde. Är det någonting du vill säga innan vi sätter igång?
Ja, jag kan nog säga någonting. Jag kan säga att det kan bara bli bättre. Mörkret och djupet när man är i en dal. Jag menar, som det är i världen just nu. Det kan bara gå åt ett håll. Det kan bara gå uppåt. Så kan jag säga. Och så avslutar jag gärna med Hasse-frasen. Hepp, hepp.
Ja, du brukar göra det. Vad får du den här? Du säger liksom så här. Det löser sig. Det ordnar sig alltid. Är det det som driver dig? Alltså, hur fan orkar du?
Ja, det är frågan många. Men jag känner ju det att hela tiden när jag tänker så löser det sig. Alltså, har du en positiv inställning på något sätt så att, och tänker att det ordnar sig. Jag har ju gått ut ibland och på gatan med kanske 23 kronor på, ja, i fickan. Och så på något sätt så bara, ja, det bara löser sig. Det har varit så hela mitt liv. Jag vet inte. Jag kanske kan tacka en lycklig stjärna där uppe eller någonting, men jag tror att det är viktigt att ha den positiva inställningen för att det ska lösa sig. För som sagt, om man gräver ner sig så då blir det bara värre och elände. Och då blir det en ond cirkel. Men jag kan ju också vara där nere i mörkret ibland och gräva ner mig. Men tack och lov är mina bipolära stunder väldigt mera... Det är inte djupa dalar och höga berg, utan det är lite mera upp och ner sådär. Och sen så får jag så mycket god energi utav alla människor jag träffar. Jag träffar dig bland annat, jag träffar
Glenn Hussein
till exempel. Jag träffade upp i Stockholm en ballettdansör som har spelat in en långfilm. Han visar en kortfilm just nu. De sen går på SVT Play. Och han är musiker. Och så säger han till mig: ja, men kom upp och titta på premiären. Jag ska ha premiärvisning på min film. Det var första dagen vi träffades. Och jäkla vilken rulle det var. Den heter... Jag har ju skrivit en novell i mitt livs novell, höll jag på att säga, men det är det ju inte, men i faktum novell förra året. Och den heter 101 dagar. Det handlar lite grann om nykterhet då. Och vad heter hans film? 100 årstider. Och det handlar om att han har en kärlek då i barndom, eller i, ja, ungdomen. Och sen så den här, han spelar huvudrollen själv, och han har ju lider av svår schizofreni. Ja, i filmen då. Och sen träffas de på äldre dagar. Och alltså, jag lovar, jag har sett den 2 gånger. Och jag grät när jag såg den. För den var så jävla berörande. Och så jävla vacker. Så otroligt vacker. Och han... ja, så säger han till mig: Thomas, i nästa film, han skickar ju runt den här till olika festivaler. Den kommer att ha premiär 2003 faktiskt på bio, om allt går som det ska. Och sen så skickar han runt den på olika festivaler, och det är en typisk sån filmfestivalfilm. Ja, den är fantastisk. Så 100 årstider, kom ihåg det. Jag rekommenderar den. Riktigt bra. Och så kommer jag kanske vara med i nästa film, och det är roligt.
Ja, men det här får du berätta om. Har du fått en roll?
Ja, han sa till mig: du är som en skallig Brad Pitt. Du ska vara med i min nästa roll. Och du ska spela en alkoholiserad, bitter, sur polisjävel. Och det är så roligt, för det är så långt ifrån den jag är. Eller hur?
Ja, det är det.
Och så ville han då att jag skulle... Han ville spela in en kortfilm också. Om just... ja, det jag berättar nu, kan man väl säga, om mitt liv. Så det är roligt.
Och det är egentligen bara en lägenhet du behöver. Resten ordnar du.
Ja, jag ordnar nog kanske lägenhet eller ett rum själv också, men sen är jag så där lite living on the edge. Jag tror jag gillar att leva lite grann på gränsen. Alltså, det låter ju sjukt egentligen, men jag gillar nog att leva lite grann för dagen. En vagabond. Men jag har ju ett visst förstånd.
Du har ju det.
Ja, tack. Sen får vi se hur du slutar. Men han heter Giovanni Boccheri. Och då var jag uppe där i hans ateljé där han visar filmen. Och då visar han, eller då lagar han sicilianska köttbullar med basilika och vit, och det var så vansinnigt gott, vitlök och basilika. Och han sa: Thomas, vi är vänner för livet oavsett. Nu har han det lite tufft med en viss, ja, schizofreni light. Så det är inte så, men han har ju tuffa tider, ibland går han in i, ja, depressioner och sånt ordentligt, och då hörs vi inte, men jag vet ju att han kommer tillbaka. Det är en jättegod människa, verkligen. Sitter här på Folkungagatan, bilarna åker förbi, människorna går ikring här, och ja, de går också förbi. Och jag har en god vän bredvid mig som heter Giovanni.
Tjenes. Tjenes.
Och jag tänkte intervjua honom för podden här. Hemlös men inte hopplös. För det är vi inte, eller hur?
Nej, och sen också får man väl säga att jag är inte riktigt hemlös alls. Jag har varit på väg att bli hemlös. Jävligt nära nyligen. Sjukt nära. Och jag... jag var så jävla rädd. Jag var 4 månader sen med hyran, och de var på väg att kasta ut mig. Så jag ska vara helt ärlig, jag har suttit på många parkbänkar och tjutit som ett barn. Men min lilla hundvalp har pussat på mig rätt så mycket så att han har tröstat mig. Och till slut, för i helvete, lyckades jag rädda det med mycket fjäsk och mycket snack. Och mycket lån av vänner. Jag satt faktiskt med en tjej som jag bara träffat två gånger, som är en kompis till mig. Alltså inte till mig, utan till min kompis. Och så satt vi där på Central Bar på Folkagatan. Hon ville träffas och prata. Och så berättade jag att jag precis var på väg att låna pengar av kriminella för att fixa hyran. Och då tittade man ju bara in i ögonen. Och innan jag hade sagt någonting så swishade hon mig 15 000 av sina sparpengar. Och det är någonting som jag faktiskt har tänkt på.
Det är kärlek.
Det är kärlek, och det är någonting som jag faktiskt... Hon kommer få tillbaka dem, för att jag är en väldigt mån om sånt. Jag har just sålt en film till SVT. En liten kortfilm, så då får jag pengar. Så jag visar mitt kontrakt så att hon vet att jag får tillbaka pengar. Men det som slog mig så jävla stort, det är att de som har minst, de som inte har någonting, de ger allt. Jag har många bratkompisar, jag har kompisar i alla läger. Men det är fan inte lika generöst. Det är inte det. Det är bara ren kärlek med de som inte har någonting. Och min nästa film handlar om det också.
Ja, nu är du lite blygsam tycker jag, Ivan. Jag har sett din film två gånger. Din långfilm, och den är så jävla bra. Så otroligt jävla bra. Jag är tacksam och glad över att jag kikar på den. Och jag önskar dig all lycka, och jag kommer den bara upp i rätt forum, på rätt ställe, på rätt festival, så kommer du vinna. Men du är inte bara regissör, du är även musiker och du är även balettdansör. Berätta.
Ja, alltså jag i princip så jag tog mig till Stockholm när jag var 15, så bodde jag själv, och det var för att jag ville komma ifrån Linköping och nästan fly. Jag växte upp på ett sätt där man fick gömma sig mycket, både jag och min bror. Mycket under sängen och vänta ut saker som man inte ville vänta ut som ett barn. Mycket toaletter. Och det var skönt att komma ifrån i alla fall till Stockholm. Jag hade turen att komma in på Operans balettlivsskola. Och jag hade egentligen breakat innan och vågat och sådär. Men jag lyckades ta mig in på något sätt. Jag var jävligt mån om att komma in. Och då kom jag in i en helt annan värld. Det var liksom från att haft det lite risigt, så var det rätt vad det är, så var jag i en operamiljö med tjejer som hoppar runt i tutu i slottsmiljöer. Så jag trodde inte mina ögon. Jag fick spela prins. Jag fick vara prins rätt vad det är. Jag fick dansa med prinsessor. Jag fick dansa med andra prinsar. Och det var en helt stor vändning. Och det har absolut format mig jävligt mycket. Jag kom in på Operan sen och dansade där ett tag. Det har format mig på det sättet att jag inte hade något kulturellt kapital på något sätt hemifrån. Så att jag fick en stor dos av det och lärde mig jävligt mycket. Lärde mig framförallt att älska klassisk musik. Jag var helt fixerad vid det. Så att stod på skivaffär och lyssnade på Bach tills de kastade ut mig. Nej, men det har lärt mig mycket. Och sen så gick jag vidare och blev musiker. Jag är väldigt rastlös av mig. Sen så gick jag vidare och blev regissör, koreograf. Så gjorde jag ett stycke för Operan. Som gick rätt så bra. Men jag slänger allting jag gör. Jag är för rastlös. Jag hamnar i depressioner. Jag börjar dricka för mycket. När det går bra börjar jag dricka för mycket.
Det är ett dilemma. Men det är samtidigt en skaparkraft på något jäkla konstigt vis. När man går in i depression och man börjar dricka, då kommer skaparkraften. Det är liksom djävulen som kommer på besök. Men samtidigt så kan man liksom utvinna något gott utav det. Ja, fråga Leif GV, han vet. Men sen när du håller på med dina filmer, du har ju sett en kortfilm som förhoppningsvis kommer på SVT, och den är ruggigt fin. Och jag har sett din film 100 årstider och min bok då som heter 101 dagar.
Vi är kopior av varandra.
Ja, på något vis.
Själsfränder.
Ja, jag vet. Och då dessutom så skriver jag en novell som går i dåtid och nutid. Ja, vad tror ni Giovannis film handlar om? Ja, det är dåtid och nutid. Ja, det är helt galet. Det är... Och jag stöter på honom och träffar hans underbara vovve Abbe, eller Albrecht. En boxer som är vit. Och sen dess har vi varit Ler och Långhalm, eller?
Ja, vi har haft pizzakvällar, då sov vi över hos mig. Vi har diskuterat livet. Det är fascinerande hur lika man kan vara. Jag vet inte vad vi delar. Jag tror att vi delar depressioner som kommer och går. Delar vi inte det egentligen? Du snackar om skaparglädje. Jag tänker på Strindberg faktiskt. Han var ju rubbad. Men han lärde sig på något sätt att stå i stormens öga och samtidigt kunna gå ur den. Och det är det som är problemet, för det är jävligt lätt att man står i stormens öga och bara ska vara kreativ, att man faktiskt inte tar sig ur den. Men man måste ju bara lära sig det på något sätt. Man måste lära sig och göra det. Jag är jävligt inspirerad av Strindberg på något märkligt sätt. Alltså, något av det vackraste jag har hört är ett synopsis till ett drömspel. Och det går så här: the characters split, double, multiply, evaporate, condense and dissolve, but one consciousness rules them all, the dreamer. For him there are no inconsistencies, no scruples and no laws. He does not judge or acquit, he merely relates, and because a dream is usually painful rather than pleasant, a tone of melancholy and compassion for all living creatures permeates the rambling narrative. Jag tycker det är livet på något sätt som vi snackat om. Framtid, dåtid, hur vi människor är så jävla lika. Vi går in i varann, vi är skal. Det är skitsamma om man har typ massa cash på banken eller om man faktiskt är hemlös på ett sätt. Det är inte skitsamma, för det är en jävla skillnad på att ha någonstans att bo. Men jag menar att vi delar det att vi ska dö allihop. Vi föds ur en livmoder och do your best. Sen så är det människor som råkar illa ut, och de människorna får ingen hjälp, och det stör mig så jävla mycket. De får lite hjälp, men inte tillräckligt.
Ja, det är därför jag tycker, jag respekterar, jag tycker väldigt mycket om Världens barn, och jag tycker om Rädda barnen och alla olika handikapps möjligheter, och de har olika sådana insamlingar. Men var i helvete? Jag kan vara programledare. Jag kan vara det för de hemlösa. En insamling för de hemlösa. Jag anmäler mig frivilligt som programledare, och jag lovar, jag kommer rodda det.
Ni skulle vara världens bästa programledare, men den jävla radiorösten. Du är sexig för fan.
Nej, men det handlar inte om det. Det handlar om att jag vurmar väldigt mycket. I och för sig är jag hemlös själv, men jag har en galen morsa som... Ja. Hon är... gillar inte mig. Det bara är så. Det får jag respektera och acceptera. Men det är jobbigt. Livet är som det är. Hur har din uppväxt varit? Berätta.
Ja, vad ska jag säga egentligen? Alltså, det fanns väl bra tider också. Min mamma var... Vad ska man säga... psykisk sjuk och fysisk sjuk. Hon var psykisk sjuk på det där sättet att hon var 40-talist, så att på den tiden så utredde man ingenting. Men hon var ju sjuk. I och med att jag har fått en rätt så allvarlig bipolaritet som jag har kämpat med ett helt liv, så ser jag att det var det hon hade. Så det var egentligen bara ett liv av att trösta en människa, och ett liv av att aldrig få tröst. Det var ett liv av att vara någon sorts pappa, pojkvän, brorsa, morsa, Så att man liksom lärde sig att man aldrig liksom kunde säga någonting på allvar. Och min pappa var väldigt våldsam. Men han stack ju tidigt. Men det är jävligt intressant det här när man snackar om... Får jag berätta en sak?
Absolut.
Jag minns... Min bror och jag hade inte haft kontakt på nästan ett år. Och min mamma, det var egentligen nästan klart med henne. Vi hade liksom haft sista nyår och sista jul i 20 år i stort sett. Men hon levde ju länge till slut ändå. Och jag minns när vi var på sjukhuset. Så... Jag kom in där så såg jag, nej, men nu är det slut faktiskt. Så jag gick fram till henne och så låtsades jag att jag hade skadat mig. För att hon inte skulle tro att jag var där för att hon skulle dö. För att jag fick för mig att jag skulle kunna göra hennes död rolig. Eftersom jag alltid hade varit rolig inför henne. Så då darrade hon och så sa hon, shake, rattle and roll. Det var jävligt kaxigt, det var det sista hon sa. Men jag hade ju läst böcker om, ja, jag hade läst böcker om döden. Så att jag... Jag skulle ju lära mig allting. Så jag satt ju där och var helt optimistisk. Och jag sa, det är lugnt, du kan släppa. Satt i 12 timmar, min bror också. Och så såg jag något svart i hennes öga. Som bara växte. Jag tänkte, jag måste ta bort det där. Och det blev bara helt svart i en ögat. Och då tänkte jag så här, jag frågade vad det var. Då sa de, det blir så, kan bli så. Då tänkte jag, fan, det där måste vara en stjärna. Det måste vara en stjärna, en svart stjärna. Och det där använde jag mig av sen. Jag ska berätta det kort, för att nu pratar jag jävligt för mycket. Men jag vill bara säga vad som hände. Hon dog. Min bror börjar supergråta. Jag börjar gråta. Och sen sa han, nej, 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 vi får inte gråta. Jag har hört att de kan höra 5 minuter efter att de har dött. Så vi satt där och höll för munnen. Och räknade ner 5 minuter. Och sen började vi gråta. Och det som var så otroligt, det var att inte ens då fick vi visa känslor. Hon hann dö innan. Inte ens då fick jag visa känslor. Och då måste jag erkänna, jag fick ett stort hat mot henne. Och jag blev sjukare än vad någonsin hade varit efter det. Det blev jag. Men, nu snackar jag mycket, men nu ska jag säga en sista grej. Det där med svart prick i ögat. 3 år senare så gjorde jag ett stycke för Operan. Hon ville alltid dansa. Då lät jag henne dansa fast med en annan människa. Den balletten slutar med att en kvinna ligger mitt på scenen själv. En annan kvinna som är någon sorts döden kommer fram. Lägger ett svärd i hennes hand. Kollar in i hennes öga och blåser upp en stjärna. Och då är det en diskokula på 5 meter som lyser upp hela salongen. Så alla får mammas stjärnor på sig. Medan ridån sakta går ner. Jag vet att jag snackar för mycket. Jag vet att jag snackar för mycket. Men jag vill bara berätta det. För att jag försöker alltid återskapa minnen som har varit åt helvete. Jag försöker återskapa dem i efterhand så de blir bra.
Ja, men i en podd får man snacka hur mycket, hur jävla mycket man vill.
Okej, men jag är en jävla snackare.
Ja, men det är bra. Det gillar vi. Och jag tänker så här. Du har den här filmen som jag har sett 2 gånger. Jag kan säga att jag tycker den är... helt jävla fantastisk. Kan du berätta lite vad den handlar om och vad du har för mål med den?
Nej, men den heter 100 årstider och är egentligen en, alltså det är en kärlekshistoria och visst jag ska inte, alltså det är också delvis en självbiografi.
Jag säger ju att det är en feel good film.
Ja, det är det kanske på ett sätt. Det är ju, det handlar ju om mig och min första stora kärlek. Vi var 17 och jag var 20 och vi träffades på ballettskolan och vi hade vår första kärlek med allt vad det innebär och jag trodde att jag skulle dö så jag filmade allting hela tiden för jag tänkte att mina barnbarn skulle kunna se det, men hur skulle de kunna se det om jag dog och då blev självmord, det är också konstigt tänkt, men och sen så följde man de här i 4,5 år och sen så följer man deras liv, vad som hände med dem. Och min karaktär åker egentligen bara in och ut på psyket. Men det han har är att han lever så otroligt mycket när han väl är frisk. Eller när han väl, när han är manisk också. Då lever han för konsten, musiken. Och tjejen då växer upp och blir en väldigt framgångsrik regissör. på Dramaten. Om man följer de här två karaktärerna genom deras liv, eller deras liv med tillbakablickar. Och hon har väl egentligen, hon har ju blivit en förmögen, superkänd Bergman tjej regissör kan man väl säga. Och hon har ett helt annat liv bara. Hon har otroligt mycket pengar, hon har otroligt mycket framgång. Men man kan väl diskutera på ett sätt om hon egentligen är lyckligare än honom. Är hon lyckligare än honom med allting hon har åstadkommit? Eller är han lyckligare än henne som går upp i de här maniska perioderna? Hon har ju ändå mer en jämn gång i sitt liv. Ja, men det är egentligen, jag säger inte så mycket, jag vill inte jinxa, men det är en kärlekshistoria. Det är en kärlekshistoria, men visst har den... Det finns viss självbiografisk i det, samtidigt som att det är en... Jag säger att för mig är det en självhistoria. Man använder sig av karaktärerna. Sen så har jag dragit upp min psykiska sjukdom mycket mer för den här filmen. Så att jag spelar ju en roll. Jag är inte som killen i filmen, men man inspireras ju av verkligheten. Jag har försökt... Alltså, jo. Och min tjej då, som sagt, har ett helt annat liv. Och jag ska inte påstå att det är hennes liv, för att jag vet inte hur hennes liv är. Vi har inte haft så mycket kontakt. Men jag tycker att hon har en otroligt fin roll. Och hon gör den helt briljant. Alltså, jag skulle påstå att hon är en briljant skådespelerska. Ja, vad fan vad jag snackar. Men det är i alla fall en kärleksfilm som kommer förhoppningsvis bio 2023.
Ja, men som jag sa förut, det är meningen att man ska prata i en podd. Man ska inte sitta och hålla flabben. Ja, det är så underbart. Jag har som sagt sett den och jag är otroligt begeistrad. Och jag önskar verkligen att den filmen kommer... Alltså det är en typisk festivalfilm, en sån film som ska gå hem på någon av de här filmfestivalerna, och det kommer den göra. Jag är övertygad, för jag tycker det du har gjort, det är ett mästerverk. Ja, det är mina ord. Men det står jag för. Verkligen. Ja, nu måste jag pausa här. Ja, nu kör vi. Jag hörde ett rykte här från Giovanni att eventuellt jag skulle få vara med och spela lite grann och skådespela, och det är min dröm. Så det hoppas jag förverkligas.
Det är inget rykte, det är sanning. Jag skulle påstå att Thomas är en superbegåvning. Om han bara hade gått en annan väg så hade han stått på Dramaten. Men grejen är den att han kan fortfarande göra det. Och grejen är att jag vill ge en publik till människor som aldrig får en publik. Så jag och Thomas kommer jobba med varann i en kortfilm som eventuellt heter Hjältarnas sjukdom. Och då kommer jag använda mig av människor som jag har träffat. Jag har suttit med Thomas mycket. Jag har träffat människor som träffat sådana som går på heroin. Jag har träffat folk som har drickit för mycket. Jag har träffat folk som bara är och sitter. Jag har träffat dem för att jag själv har suttit där och druckit. Även om jag idag är superrenrakad, jag har satt på mig fina kläder, jag och min tjej ska gå ut med våran valp, och jag dricker inte nu längre, har jag tänkt mig. Men Thomas och jag, han kommer vara med i en film då, en kortfilm som först heter Hjältarnas sjukdom. Jag kommer ge människor som aldrig får en publik. Alltså de människorna jag möter ska få dansa, de ska få sjunga. Och jag tänker göra det så bra jag kan.
Apropå det så... när jag var på Situation Stockholm intervjuade han Torbjörn. Han har gått på folkhögskola och läst skådespelarlinje eller någonting. Då frågade jag honom om han ville vara med i något sammanhang. Ja, sa han. Så han du lyssnade på...
Han var ju fantastisk.
Ja, han vill gärna vara med. Så det är en god gubbe.
Någonting som jag har tänkt på när vi har suttit här, Thomas, och druckit för mycket, det är att varje människa jag träffar, de bär på så mycket. Alltså, tydligt är att alla älskar musik. För musik är tröst. Och poesi, jävligt många som skriver poesi. Och också så här, det är så jävla intressant, för att det har varit min enda tröst att vara musik. Jag tycker musiken är den största konstformen. Och vad är konst egentligen? Konst är tröst. För mig är konst tröst, inget annat. Konst är tröst i livet. Och det ska vi använda oss av i våran kortfilm Hjältarnas sjukdom först och främst. Och det är en studie inför en långfilm som jag faktiskt har fått en liten budget för redan. Med ett jättefint bolag. Men det är bara en startbudget, så att det inte är budget för en hel film liksom. Och där kommer Thomas som är också i långfilmen. I och med att han är en briljant skådis. Jag brukar säga till Thomas, jag brukar säga att han är en Brad Pitt utan hår. Han är snyggare än Brad Pitt. Jag vet inte hur vältränad du är däremot. Är du det? Är du inte det? Men då får du sätta igång och träna, för jag vill att du har liksom Brad Pitt-kropp sen när vi filmar. Jag skojar. Ja, men du ska få sjunga och vi ska få dansa. Och vi ska inte dansa någon pajig, ironisk dans. Det ska vara på fullt allvar. Jag vet precis vad vi ska göra. Det ska bli kul.
Du har en plan, med andra ord. Sickan har en plan.
Sickan har en plan.
Ja, men det är så här också, att livet är nu. Livet är inte då, det är sen. Eller? Ja, nej. Jag har lärt mig att leva i nuet. Jag tycker nuet är det bästa. Det som kommer sen, det kommer. Och det som var, det har varit.
Ja, men det är intressant att du ändå säger det, för du är ju lite fixerad vid det förflutna och nutid kontra framtid. Är du inte det ändå? Jag är ju det.
Nej, jag vet. Alltså, jag skriver mina böcker och mina dikter och min poesi. Och samtidigt så tycker jag att det vi har allra just nu, det är det bästa.
Ja, det är det bara ett sätt. Jag har svårt att njuta av det. Så här, jag minns det första jag skrev när jag började skriva på långfilmen. Det var så här, apropå så som jag känner när jag är sjuk. När jag har sjukdomssjuk, då kan inte jag leva i nuet för 5 öre. Då är framtiden, nutiden och dåtiden samtidigt. Alla intryck är samtidigt. Alla minnen. Jag kan inte rensa hjärnan. Men då var det första jag skrev faktiskt. Det var, allting som händer i ett ögonblick måste bli gjort. Allting som någonsin hände i ett ögonblick och tvunget att bli gjort. Allting som någonsin kommer att hända i ett ögonblick måste bli gjort. Allting händer nu samtidigt. Och jag är så rädd att missa något. Allting kommer in i mig samtidigt. Och jag blir typ, då börjar jag sprängas. När jag inte kan sortera nutiden, framtiden, rädslan för framtiden, rädslan av dåtiden, det fina i dåtiden, rädslan för nutiden. Så funkar jag i alla fall.
Underbart. Härligt att höra. Alltså, här sitter jag mitt ibland alla vimlande människor och ja, bilar som far omkring och pratar med Giovanni. Han är så jävla duktig rent ut sagt. Och jag vill verkligen rekommendera er att titta på filmen, förhoppningsvis när den kommer ut då 2023. För den är riktigt, riktigt bra. Och sen är det så att vi ska få höra ett musikstycke, för han är otroligt duktig på att både sjunga och musicera eller spela. Och vad blir det då?
Ja, jag har alltid, alltså sen jag var liten så här, jag kommer ihåg Du är den enda, och då, det var ju innan min tid med Lill Lindfors. Och så kommer jag ihåg den här schlagerfestivalen när jag satt med mamma, och så det här tricket med när hon tappar klänningen. Minns ni det? Och jag bara så här, fan, hon är ju briljant, hon är så vacker, så underbar, så rolig. Så tänkte, tänk att få sjunga en duett med Lill. Tänk vad fint att få sjunga en duett med en äldre kvinna. Jag tror att hon är över 80 nu. Så jag specialskrev en duett för Lill och mig. Och skickade till hennes produktionsbolag. Och då, jag pratade med en kvinna och då sa hon så här, ja, men om Lil tycker om det så ringer hon om 3 dagar. Jag tänkte så här, nej, jag har jobbat med mycket unga artister. De ringer ju aldrig, de är aldrig i tid, de sköter sig inte dugg. Och sen så stod jag ute och festade med mina vänner på en klubb, en utomhusklubb. Och så ringer telefonen och sen så är det en kvinna som säger, hej, det är Lil. Det är Lil Lindfors. Ja, jag tänkte vi kan ju spela in den här låten. Och jag, alltså, jag var så starstruck. Alltså, jag var så glad. Så sen så träffades vi och sjöng in den här låten. Den heter Pretend. Och jag vet inte hur vi ska spela upp den, men jag tänker du kan ju bara få den och så får du lägga in den lite.
Ja, men du kan sjunga en liten kapella nu om du vill.
Nej, jag vill inte det. För jag vill ha Lil med mig.
Nej, men bara kör.
Jag kan läsa texten, jag läser texten. Lift me up so I can see. Let's pretend that you and me. Let's pretend that we can be together. Let's pretend that we are husband and wife. At least for a while. Let's pretend.
Ja, jag får tacka den gode Giovanni Bucceri. Och jag tänkte avsluta med en dikt här. Och nu tänker jag läsa en lite... Jag hade en tjej en gång för länge sedan. Och vi sitter nere vid en god sjö och ser på solens nedgång. Och hon vispar foten i vattnet. Och den heter fotografi. Haha. Lite roligt.
Enkelt och fint och rent.
Ja, det är ljuva sommarminnen som ger ringar på ett stilla insjövatten. Kvällen är sen och vattnet är så där underbart skönt. Jag är förväntansfull över vad som ska hända sedan i natten. Att försöka locka mig härifrån, åh nej, det är inte lönt. Hepp hepp och tack för idag.
Superfint.
Hallå, hallå. 1-2, 1-2. Jag bara kollar om det funkar. Och det funkar, det funkar. Och det är helt fantastiskt. Jag sitter här bredvid, alltså, jag intervjuade en tjej för podden här nyss. Och så kommer då en kvinna, två kvinnor, eller två tjejer, förlåt, förbi. Och säger att de vill hjälpa hemlösa eftersom jag är hemlös. Så har jag ju min podd som heter Hemlös men inte hopplös. Och frågar om de vill vara med. Och sen ska de gå till Willys. Jag får göra reklam i den här podden. Det är så jävla skönt att säga vad jag vill. Det behöver inte vara någon public service här inte. Jag skickar över micken så får du berätta vad du håller på med och vad din ambition är. Och berätta gärna om vad du har gjort förut också.
Hej allihopa, jag heter Fontelander. Jag håller på lite med bland annat YouTube och TikTok och lite Instagram. Men framförallt så började min resa när det gäller sociala medier på TikTok och gick över till YouTube. Och idag befann vi oss egentligen här på Medborgarplatsen med syfte att försöka hitta någon och hjälpa till lite extra. Då det existerar väldigt mycket hat där ute, mycket negativitet. Kring egentligen inte bara i Sverige och vi människor utan utomlands och överallt. Så att idag bestämde vi oss att vi vill göra någonting positivare och av den anledningen försöka faktiskt hitta någon som kanske har det lite tuffare och lever faktiskt på gatan som hemlös och gå och handla lite åt den och ge den vad den behöver. Så att det är det som är planen idag och då träffade vi två fantastiska karaktärer här som ja, ena då sitter och faktiskt jag intervjuar med och en annan jättevacker tjej bredvid mig. Så att, det är det vi gör nu och det är det jag håller på med helt enkelt. Lite sociala medier kan man nog kalla det.
Vad har du gjort tidigare innan du började med det här? Du har ju en historia att berätta kanske och vad tycker du om hemlöshet?
I mitt tidigare jag så höll jag faktiskt på med tennis. Jag spelade tennis professionellt och hållit på med tennis egentligen sedan jag var, jag skulle säga 5-6 år gammal. Och det är en sport som framförallt är mycket ensam. Så att man har fått lära sig helt enkelt klara sig rätt bra på egen hand, tror jag, då du faktiskt är ensam där ute på planen när du spelar och du har inte riktigt någon att vända dig till, som du har till exempel i många andra lagsporter som hockey, fotboll och andra idrotter. Så att jag tror det fick med en fin gåva också att lära sig mycket på egen hand, men i slutändan finns det inga enmansarméer, utan i slutändan lär man sig ändå att faktiskt tillsammans blir det bäst, och kunna hjälpa varandra och göra någonting bra av det. Det är någonting jag har fått med mig från framförallt min tennis, och någonting jag försöker göra idag, att hjälpa till att påverka på det sättet jag kan. Och även om det är bara jag som kanske påverkar idag, kanske någon ser det och den tänker, jag vill faktiskt också göra något nytt eller påverka på något sätt. Och jag tror ett leende på någon kan nog sprida sig till ganska många också, och kanske få en dominoeffekt att hjälpa till varandra också på ett bredare plan, även om det bara börjar med en person.
Ja, det är så otroligt bra och jättefint tänkt, och jag tycker att pannben, det är mycket pannben i tennis. Apropå pannben, det blir ingen bra övergång, men jag har ingen radiopratare egentligen, så jag kör mitt eget race här. Men jag tänker, vi har ju som Von gör här, hon håller på och hjälper och försöker sprida, ja, möjligheterna, idéerna, och hjälpa dem som har det jobbigt helt enkelt. Som det finns väldigt många. Det kommer en kall och jobbig vinter och allt det där. Men jag tänker det här med, alltså, det finns så mycket galer, idrottsgaler. Det finns Kristallengalan, det finns Barncancergalan och alla galer hit och dit. Och jag tycker absolut ingen negativt om dem. Men när kommer de hemlösas gala? Och det är bara ringa mig på 0709 655 115. Jag ställer upp som programledare på de hemlösas gala vilken dag som helst. Är inte det en bra idé?
Det låter fantastiskt, kan vi lugnt säga. Jag tror fler, som du säger, kanske av det lite tuffare skulle behöva någon typ av hjälp. Även om det kommer i små grader, tror jag verkligen det blir en dominoeffekt av att hjälpa. Och hemlösa, jag själv har varit välsignad nog att ha tak över mitt huvud hela mitt liv, men jag, allt jag försöker göra är att vidga mina vyer lite, och framförallt det har jag fått av mitt resande, se att alla har inte på samma sätt. Nyligen, för en månad sedan ungefär, var jag i Marocko. Då kom en ensamgående mamma med sin dotter, och hon lever på gatan tillsammans med sin då 2-åriga dotter. Och samma sak där, försökte man kanske, vad man tror är att är en liten grej, kanske låter som en liten grej också, men att jag visste att de kanske inte har så mycket att äta på dagarna, och känner sig inte mer än rätt att gå och köpa någonting och äta. Och för mig, det är ju bara en måltid. Framförallt i Marocko, det är bara 20 kronor. Och jag kan inte påstå att det drabbar en riktigt. Av en sån liten grej kunde göra att mamma nästan började gråta. Och hon, du vet, de är inte vana där, kanske framförallt av, jag vet inte, sitt folk eller på den platsen, att så många kanske ger, men dottern hade någonting att äta, hon kunde väl i alla fall ha en trygg stund i några timmar och bli mätt på några timmar. Sen absolut fortsätter ju tiden, och de kanske inte har jättelätt resterande av tiden, men för den stunden i alla fall hoppas jag definitivt att det gjorde någon skillnad, och det såg ut att göra det faktiskt.
Och det är viktigt att hjälpa till, det är viktigt att se alla, det är viktigt att alla är lika mycket värda och att alla är värda att bli sedda. Men jag har ju intervjuat Glenn Hussein, och han var ju en man, och du är min första idrottskvinna i den här podden. Det är lite trevligt. Vad var ditt första, alltså, när du spelade tennis, vad var ditt bästa vapen?
Jag som tjej spelar faktiskt lite mer som en pojke i min spelstil. Tjejerna brukar mest gå på mycket attack, och det är rätt, man brukar kalla det flacka slag, som går rätt snabbt och med mycket fart, men inte studsar upp och kanske studsar ner även så mycket. Och jag skulle säga att det var lite av min specialitet. Jag spelade lite mer som en kille, vilket gjorde det svårt för många tjejer där ute faktiskt. Och det är vapen, det är ett vapen, och framförallt tror jag att det här att aldrig ge upp också riktigt, att man har en rätt slitsam spelstil, att vilja vinna till varje pris. För mig var det att jag hatade att förlora mer än vad jag gillade att vinna. Och jag tror jag tog med det i många matcher. Och det är någonting som gjorde att jag också kunde få med mig de vinsterna jag fick faktiskt.
En riktig vinnarskalle. Med stort pannben. jag tänker på det här med att ta hand om och hjälpa de behövande som hemlösa och så. Hur kom du på den tanken och idén?
Framförallt idag, så sista veckan, så jag som håller på med sociala medier, jag visste ju att när jag började, jag pratar om vad vissa anser lite tuffare saker som vissa kanske inte vågar prata om, allt ifrån skönhetsoperationer till att våga vara sitt naturliga jag, och det är vissa saker som det är accepterat att göra mycket förändringar, men att någon som predikar att våga vara ert naturliga jag får mycket skit, och det är därför jag till exempel har fått smaka på mycket av, ja men man kan säga faktiskt en hatstorm, och känna på vad näthat egentligen har innebärt. Och jag tror vissa, inte vissa, jag tror faktiskt generellt sett att folk aldrig har mått så här dåligt så som de gör egentligen världen över. Och det speglar sig rätt mycket på internet, och jag som en offentlig person, om jag får kalla mig det, fick åka på den för några veckor sedan. Och jag kände bara, istället för att gripa tag i den negativa stormen, försöker vi vända rodret helt enkelt och använda den stormen och åka till någon bättre destination och kanske hjälpa någon annan. Så det är därför egentligen vi är här idag framförallt också.
Vi har ju nyss haft ett val här i Sverige, och det var inte mycket som pratades om de som har det sämst och ligger på botten och de som är hemlösa i valet. Eller i deras löften om vad som skulle hända och ske ekonomiskt för dem. Jag menar, socialbidragen höjs väl inte så mycket, och det tycker jag är tråkigt. Det pratas om så mycket annat, om välfärd och miljö, absolut. Ja, jättebra. Det är vi beroende av allihopa. Men varför tror du att det inte pratades så mycket överhuvudtaget om hemlösa situation i valrörelsen?
För mig kändes det nog mer som det var mycket i den här valet och debatterna, att det var mer en pajkastning mot varandra, vad man gör för fel, och inte direkt huvudsakligen vad man kanske partierna själv vill göra. Och det var mycket pajkastning fram och tillbaka, mer än vad fokus var på att kanske lösa saker, framförallt det här valet, då vi är i en annan position tror jag i Sverige än vad vi var för kanske 10-15 år sedan, och vi har väldigt egentligen stora problem och mycket problematik just nu, och jag antar att de anser att de problemen är lite större just nu, kanske när det gäller kriminalitet och faktiskt hur mycket barn som blir indragna i det, än vad kanske hemlösa får fokuset. Och vi alla är människor i slutändan, men jag antar att de tog upp det som en huvudfråga, då det anses drabba kanske mycket mer personer än hemlösa, då man kanske inte har koll på faktiskt hur många hemlösa det finns där ute.
Ja, det är väldigt många som har det jobbigt, och det varslas ju om jobbiga tider nu inför vintern och så. Absolut. Jag... Ja, en minut säger hon här bredvid mig som intervjuar. Fond till Lander.
Jag som tjej skulle, om jag får rekommendera en grej och få faktiskt rikta mig ut framförallt till tjejer nu, det är en grej jag faktiskt försökt pusha på innan, det är att våga vara ett naturliga jag. Och just nu det är en extrem press på tjejer, på affischer, på egentligen överallt hur man faktiskt ska se ut. Jag skulle definitivt vilja uppmärksamma det, det är inte den verkligheten som vi borde sträva efter. Alltså ett naturligt jag är att vissa har en sned näsa, vissa har en stor liten, vissa har en liten näsa. Det finns ingen naturlig operation, eller ingen operation överlag som kommer kunna göra dig naturlig. Och det naturliga jag anser jag är det finaste vi har, och vi alla är olika och vi alla är den mest fantastiska variationen av oss själva. Oavsett hur mycket någon annan försöker ändra sig kommer den aldrig bli precis som dig. Det kommer alltid fattas några bitar, och våga vara er, tjejer framförallt, och killar där ute också kanske. Jag är inte så insatt då jag själv är tjej, men det kanske finns en kroppshets också bland killar, det vet jag inte, tyvärr inte så insatt, men framförallt för tjejer, våga vara er, och ni är fantastiska varenda en där ute. Och det där jag skulle vill jag säga i alla fall, från Font till landet till varenda en där ute.
Och alla har vi vår historia, alla har vi vår bok som vi skulle kunna skriva. Jag tänkte avsluta den här lilla trevliga pratstunden med en dikt. Och den heter Din stund. Det är din dag idag. Fyll den med vad du vill. Hylla dig själv. Lägg en hand på axeln din. Din dag blir vad du gör den till. Möt sin, sedan din morgondag. Strålande, ljus och fin. Hepp, hepp och tack för pratstunden. Hemlös men inte hopplös återkommer inom kort. Hej, hej! Thank you.